Hej och välkomna till Teknikveckan denna fredag. Och när det är fredagar så betyder det att Joel Oskarsson är på besök. Och jag har ännu inte hunnit skapa någon jingle just för Joel Oskarsson. Men den går någonting med att Joel är awesome, tänker jag.
Jag ser fram emot detta ändå.
Ja, och ja men jag med. Och Joel Oskarsson då, för er som inte känner till eller liksom är nya här i gamet, så är du chefredaktör på surfa.se, även Nordic Hardware, men framförallt då min bästa vän i teknikvärlden och kanske min enda också. Så, ja.
Det tror jag inte dugg på, Peter. Men det är skitroligt att vara här.
Ja, och framförallt så har du stenkoll på mobiler. Och det jag gillar med dig är också att du har lite principer också. Och det är ju bra att ha det nu när vi ska diskutera två saker. Nummer ett, EU. Och nummer två, vad heter det?
Uppgång. OnePlus.
Uppgång och fall. Fallet. OnePlus, uppgång och fall. Och även där finns det vissa åsikter. Men vi börjar med EU. Nu blir det ju av allt att döma så att EU faktiskt kommer att lagstifta in USB-C som en laddstandard. Inte bara för mobiler, utan för hörlurar, mobila högtalare, plattor, etc. etc. Dock inte datorer, ironiskt nog. Men man kommer också undanta klockor, små fitness trackers och allt som är litet liksom. Och är det här bra eller micro-USB så att säga?
det är nog någonstans däremellan, tror jag. Mm. Anledningen är nog för att detta är precis så, det blir inte mycket mer klassiskt i EU alltså. De har en helt okej idé, men det kommer så sent så det är fullständigt meningslöst.
Ja, alltså det här rör ju bara Apple, tänker jag.
Ja, verkligen. Alltså det är möjligt att du kan hitta någon liksom Bluetooth-högtalare någonstans som fortfarande sitter kvar på micro USB kanske. Men så precis som du säger, så själva åtminstone det förslaget som har fått mest uppmärksamhet här, just USB-C-porten, det är ju verkligen alldeles för sent för att ha någon större betydelse. Och det har verkligen betydelse för endast en tillverkare. Och även då är frågan huruvida detta kommer ha någon större betydelse, just för att Apple kanske ändå kommer göra ett byte till någonting annat.
Ja, vad Apple håller på med är ju intressant, för att någonstans skulle man ju kunna argumentera att marknaden skulle ha löst detta. Och marknaden har ju löst detta uppenbarligen. Alltså, du vet, alla konsumenter kräver USB-C. Vi recensenter har kritiserat saker som har släppts som inte har haft USB-C. Bland annat inom gamingvärlden så släpps det ju fortfarande saker med micro-USB, har jag märkt. Både gaminghögtalare och tangentbord senast från Logitech och sådär. Jag vet inte om det är att man använder en gammal plattform eller om det bara är så man tänker att ja, men de är ju lite sådana. Men annars så är det ju Apple. Och anledningen att Apple någonstans, jag menar, Apple är ju det enda bolaget som kan pissa på sina kunder konstant och komma undan med det.
Det är helt sant. Och Apple gör ju detta av anledningar. De har ju sina uttalade anledningar, men Lightning är ju bra ekonomiskt för dem, och de kan ju pissa på sina kunder, tjäna pengar på det och komma undan med det, precis som du säger.
Jag menar, vi är sura. Det som är intressant då med Lightning-kontakten är ju dessutom kanske inte iPhone. För där tror jag att de flesta som är lite intresserade, i alla fall inte bara använder sin gamla kabel och sådär, har gått över till MagSafe, induktionsladdning. Men det som har provocerat mig från Apples håll är ju att man i nyproduktion, alltså det vill säga helt nya produkter så som AirPods Max, är helt beroende av Lightning för att kunna ladda. Vi har de nya tangentborden, också Lightning. Batteripacket var väl kanske det mest logiska att ladda med Lightning, med tanke på att telefonen gör det. Det som är provocerande med batteripacket, MagSafe-batteripacket, är att den inte kan ladda med MagSafe, utan du måste ladda den med Lightning. ja visst, det är också väldigt spännande. Däremot så kan MagSafe-batteriet ladda via MagSafe från telefonen. Alltså omvänd laddning. Så du kan stoppa in en laddare i din iPhone som laddar upp batteripacket. Alltså det är så dumt. Men det är en annan diskussion. Utan här någonstans så har ju Apple verkligen så här, du vet, Ja, nej, men jag tror vi alla är överens att det kommer komma en förändring på iPhone. Men när den kommer och vad det egentligen är, om det är så att man tar bort laddputten helt och hållet. Ja, men det kanske kommer. Men sen samtidigt så är det bara så här, ja, men ni ska inte tro att det här går för snabbt. För nu lanserar vi liksom nya tillbehör här som... Jag menar, varför i himmelriket har man inte till exempel till mig? Varför har man inte induktionsladdning på AirPods Max? Det är ju så arrogant. Så Apple är ett arrogant bolag, och någonstans här så antingen med mening eller oavsiktligt, så är det här ju så en lag som skapas där det handlar om 75% att få en USB-C-kontakt på en iPhone. Och till delvis 25% säger till Android-tillverkaren i Kina att sluta med era snabbladdningsfasoner. Det är Power Delivery som gäller här nu.
Ja, och där är det ju det här förslaget som presenterats inkluderar ju flera olika delar, ska ju nämnas. Dels är det ju USB-C-kontakten på de här enheterna, och sen så är det då standardiseringen av laddarna, och de är inte alltid samma sak. I detta fallet så kommer ju då standardiseringen och regleringen av laddarna komma i ett separat förslag som då kommer röstas igenom på ett annat sätt. Så det vet vi inte exakt hur det kommer gå till eller när det kommer hända. Men det har du helt rätt i, att just marknadens standardisering på USB-C har ju varit mycket mer omfattande än standardiseringen av snabbladdare. Och snabbladdare tycker jag i branschen är ett större problem också. För där har det i vissa fall varit så att vissa telefoner inte kan ladda med vissa USB-C-laddare för att de är så inkompatibla och använder så konstiga snabbladdningstekniker. Så där tycker jag att det finns ett visst behov. Men just USB-porten är jag inte riktigt lika säker på att marknadens behov är lika stort. Och det ska jag säga, som sagt, det har funnits ett stort behov av en sån här typ av standardisering. Precis som EU gjorde med regleringen av Microsoft och Internet Explorer till exempel 2009-2010, något sånt där var det väl. Då fanns det ju ett behov, eller snarare några år innan dess fanns det ett behov av att få folk att fundera på om det finns någon annan webbläsare än Internet Explorer. Men när det väl kom så hade ju redan folk bytt.
Ofta är det ju så att när lagstiftarna börjar förstå att det är ett problem, så har ju också marknaden förstått det redan innan. Och det som delvis fascinerar mig är ju här att man någonstans hoppar över så många tekniker för att, där det kommer till ström då, för att det här är ju ett argument om miljön. Det är helt enkelt, det följer med för mycket laddare och olika kablar till telefonerna. För lite som Joel sa, så om du köper en Android-telefon så det kan ju antingen en USB-C till USB-C-kabel eller USB-A till USB-C-kabel. Men i de här kablarna så är det helt olika tekniker för helt olika snabbladdningar. Så att om du har till exempel en Samsung-telefon och har en Samsung-laddare. Eller vi tar faktiskt ett exempel som faktiskt stämmer, tror jag. Om man har en Huawei-laddare och en Huawei-telefon, och sen så slår man bort den här kabeln som är dessutom nästan alltid märkt. De är lila, de, va? Inuti.
Ja, precis.
Ja. Bra. Ja. Om du då bara skaffar en ny USB-A till USB-C-kabel, så kommer den alltså inte använda den här snabbladdningstekniken. Och det här är ju har jag märkt. Och exakt hur det funkar med andra mobiler vet jag inte. OnePlus har ju gjort bra där, till exempel att de har både sin egen snabbladdarteknik och ganska kraftfull power delivery-laddare i samma laddare och sådär. Men det handlar om miljö och det handlar om pengar. Så man säger att det är rätt många miljoner ton skräp man menar att det uppstår. Och framförallt så kostar då EUs medborgare 250 miljoner euro varje år. Det som jag tycker är oerhört mer fascinerande dock, det är liksom att så fort du köper en vanlig produkt som har en helt vanlig apparatkabel för alltså 230 volts uttaget, tjockuttaget hemma i väggen, då får du alltid med fyra kablar liksom.
Yeah.
Och två, tre av dem är ju ändå inom Europa. Visst, nu drog ju britterna från EU liksom, men jag menar, du vet, och så slänger man dem, så bara lägger man de tre kablarna någonstans eller slänger elektrikåtervinning liksom. Där skulle man ju nästan säga att kära tillverkare, skicka med den här stora klumpen liksom, som ni sätter den här kontakterna i med strömkablar. Det ligger nog hemma eller så får man köpa separat. I det här lagförslaget ligger också att du inte får skicka med laddare. Alltså du måste sälja telefoner utan laddare. Du får sälja telefoner med laddare, men konsumenterna måste alltid ha ett val att köpa samma telefon utan laddare.
Just
det. Det är också jävla detaljstyrning alltså.
Ja, det är extremt mycket. Och detta skapar ju logistiska problem, högre kostnader. Detta, alltså, att säga att detta handlar om ekonomi tycker jag är väldigt konstigt. För att detta kommer ju skapa kostnader. Så enkelt kommer det ju vara, för att det kostar att ha olika SKUs och kunna erbjuda dem och sådana saker. Mm. Så att europeiska befolkningen ska spara massa pengar på detta, det ser jag som relativt osannolikt faktiskt.
Sen delvis så är det ju så att marknaden och även det har tagit hand om. Alltså det vill säga Apple börjar ju med att ta bort laddaren och sen följer många efter.
Mm.
Och,
absolut, fast de erbjuder ju inte två stycken olika iPhones, en med och en utan laddare i Sverige.
Nej, det är det Frankrike eller? Eller vilket land är det man måste? Är det Brasilien?
Brasilien är det nog, ja. Precis.
nej, men det är precis det jag menar, liksom, att marknaden här kanske löst det också. Men sen är jag, alltså det är ju, jag menar, och nu ska man ju verkligen förstå här i all transparens att jag jobbar på ett bolag som distribuerar laddare för flera olika märken. Så att ni får ta det för vad jag säger, men jag vet det och så får ni tolka det ni vill. Men jag menar, jag ser ju, jag tog upp en ny MacBook Pro nu och så följer med en liten skitladdare till den liksom, för Apple det har ju olika laddare till varje dator nästan, känns det som, för liksom du vet, det ska inte laddas mer än vad den datorn behöver. Och det är ju sunt ut ett enskilt perspektiv. Man funderar ibland, varför har ni inte bara en laddare? Det har inte varit billigare att bara ha en laddare som tar alla datorer. Men, och den ligger ju kvar i kartongen, precis som du gör med mobilen. Och istället så går jag ju runt med laddare som har fyra utgångar i sig. Och så kopplar jag in liksom telefonen och klockan och datorn i en och samma laddare.
Och det är ju skitbra, det är så man vill ha det.
Ja, men det är så man vill ha det ju. Och då är det ju jättebra att då hade jag ju gärna sluppit datorladdaren också. Sådär. Så att, och frågan är ju när man går på det. Sådär. Jag är ju, får man vara för det här förslaget utan att vara för förslaget så att säga? Alltså får man någonstans liksom tycka att det här är så onödigt, men i och med Apples arrogans så blir det ändå på plussidan. Och sen så hoppas vi liksom att det inte... Men så här är liksom, du vet, man är ju rädd att teknikutvecklingen avstannar helt enkelt, för att någonstans så USB-C är väl delvis ett svar på Lightning. Sen var det ju mycket bättre kontakt, men jag menar USB-C var ju säkert under utveckling innan Lightning kom.
Ja, det vet jag inte, för att USB-C är väl utvecklat faktiskt delvis av Apple. Och okay. Det är ju baserat på de sakerna som de lärde sig från Lightning, vill jag minnas.
Ah, okej, okay, okej. Okay. För det är ju en trevlig kontakt. Men och så är det så här, och EU menar ju på att det här stannar ju inte teknikutvecklingen, utan så länge man utvecklar USB, om det är så USB-C-kontakten eller liksom USB-protokollet, eller alltså det vill säga det finns ingenting som hindrar att man drar in 240 watt i kommande mobiltelefoner, bara för att dagens power delivery bara stödjer 100 watt, medan morgondagens power delivery kommer större just 240 watt. Och för då, utan liksom, det är fritt fram för branschen att utveckla USB såväl kontakt som protokollet, så länge det görs då i som en öppen och fin standard enligt då, vad heter de, USB IF, va, som är själva,
ja, precis, just det. Den organisationen som utvecklar USB. Ja.
Och man kan ju hamna i läget och tycka att ja, men ström till mobiler är färdigutvecklat. Jag menar, det är inte så att vi längtar eller funderar så mycket över att tvn vi har inte... Att, vad händer med den strömkontakten? Synd att den har slutat utvecklas liksom.
Nej, precis.
Har du några tankar runt detta?
Ja, nej, alltså jag är inte jätteorolig för att detta kommer hindra utvecklingen särskilt mycket. Dels för att jag... hoppas och tror att detta kommer finnas, att det kommer finnas ganska mycket utrymme för att expandera funktionalitet utifrån de krav som finns. Att det kommer finnas krav för vad man måste ha, och sen så kan man göra andra saker utöver det. Med det menar jag att i framtiden så kommer vi kanske ha då till exempel 240 watt baserat på de nya standarderna som kan levereras till olika enheter. Men det betyder ju inte att dina hörlurar måste ha stöd för det, givetvis. Utan dina hörlurar måste ha stöd för någon grundläggande laddning, helt enkelt. Och laddarna lika så. Så att just när det gäller vad som skickas över kabeln och vad som skickas över USB-porten, där är jag inte rädd för att det inte kommer att utvecklas nya saker. Det tror jag definitivt att det kommer göra. Och sen så säger man ju att man kommer jobba med USB-IF för att potentiellt utveckla framtida förändringar av den här regleringen för att man ska kunna hänga med. Där ser jag den största risken är nog kanske inte att man inte hänger med i utvecklingen, utan att det kommer bli svårt att gå vidare till nästa standard. Då behöver man kanske öppna upp, alltså om man ska ha en ny port av någon viktig anledning, så blir det svårt att hoppa över till nästa standard, för att den här övergångsperioden som är när det kommer sån här port är väldigt lång. Och det är ju främst för att, precis som du nämner, så finns det vissa produktkategorier där man helt enkelt inte vill prioritera en ny port för att det kostar pengar. Även idag så kostar det mycket mer pengar att ha en USB-C-port än att ha en micro-USB-port. För att ja, det är nyare teknik och mer avancerad teknik, helt enkelt.
Så att, man sa ju det när man tog fram USB-A då, ska sägas. Alltså det vill säga den enda vi sätter i datorn. Att han som tog fram den har ju sagt att han delvis ångrar efterhand att man inte gjorde den. Alltså det vill säga att du inte behöver stoppa in den tre gånger, så att säga.
Nej, det förstår jag.
Men samtidigt så sa han att det hade blivit mycket, mycket dyrare.
Mm. Ja, precis. Ja, och alltså, det är ju en av de viktigaste anledningarna till att USB har varit så framgångsrikt. Det är så universellt, det är så billigt. Man kan sätta in det i vad som helst. Och så har det inte varit riktigt med USB-C. Det har varit dyrt för tillverkare att ha USB-C-portar även på liksom mellanklassprodukter. Och det finns ju en stark prispress, särskilt i många andra länder. Och alltså, vi ska komma ihåg att alla EU-länder är inte svinrika.
Nej, det är de verkligen inte.
Så jag tänker att det är liksom, hotet är snarare att regleringen skulle vara för hård, tänker jag, för framtida utveckling, än att den ska vara för lös, tror jag.
Det har ju kommit, det är ju spännande, jag postar den här nyheten då i både Apple-bubblan och teknikbubblan på Facebook, och det är ju spännande att se lite olika då, och Apple-användarna går ju direkt in i lösningsmode. Ja, men Apple kommer att, man tar nog bort porten helt och bara kör innovationsladdning. Och det är en tes som man har använt länge, för du har ju viss, du har ju till exempel 60 hertz 60 GHz kommunikation trådlös i nya Apple Watchen.
Mm.
Som är liksom visst någon trådlös USB-standard som vi säkert får djupdyka i framöver. Det är kort räckvidd, 60 GHz då.
Ja, det är bara, om du inte kan se den så har du inte täckning.
Nej, exakt, det är liksom, det måste ligga på, alltså det är nästan som det är som induktionsladdning, det måste nästan ha fysisk beröring fast det är trådlöst. Men, och då att jämföra med Bluetooth som går på 2,4 GHz då, och ju högre GHz ju svårare att ta sig igenom materia. Och för nya 5G, den delen som är rollsnabb ligger på, vad är det, 20 va? GHz?
Ja, precis. Ja, exakt.
Och då 60 GHz, jag visste inte ens att de var lediga, att man fick, ja, det är en annan historia.
Ja.
Men då har man sagt det, och så har man MagSafe, för det är ju nice och sådär. Och även MagSafe har viss dataprotokoll i sig, har vi upptäckt. Men sen i, det står en formulering i, jag läste fråga och svar, att man är fri att ha trådlös laddning, vilken man vill och sådär. Vi kommer inte reglera det ännu.
Nej. Man skrev väl att marknadsfragmenteringen är låg eller något sånt här.
Ja, just det. Alltså, det är ja, kul, jag har ju vunnit liksom. Men man är fri att ha trådlös laddning så länge man också har en USB-C-kontakt. Alltså, den är väldigt tydlig den, helt enkelt. Så vad händer nu då? Det är kul också i EU, för att någonstans så brukar ju, alltså i nationella parlament så brukar det ju vara en regering som bereder ett lagförslag och sen röstas det igenom parlamentet ju.
Ja visst, alltså riksdagen kan ju komma med motioner också generellt, men så är det inte på EU.
Nej, här är det ju så, men det var alltså EU-parlamentet som först drog upp det och har redan röstat om det. Och sen då så kommer kommissionen nu och också tycker till om samma sak och tycker att ja, men det här är nice. Och sen ska det ju då tillbaka till parlamentet som bara ska rösta igenom det. För det verkar ju vara en väldigt enhetlig...
Ja, alltså genom parlamentet kommer ju detta gå utan problem.
Ja, det gör
det kan vi vara ganska säkra på.
Ni vet, EU-parlamentet bara består av folk som antingen har gjort sitt i lokala, regionala eller nationella parlament. Eller älskar EU väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eller hatar EU väldigt, väldigt mycket också. Liksom. Men mest är avdankade politiker som sitter där. Och med det så... to be continued, det ska bli väldigt spännande att se hur Apple... Nej, vi måste också ta fram det. Apple har redan svarat på detta. Och anledningen då att man inte skrotar den här kabeln har man pratat flera gånger om till EU. Man har till och med skrivit ett öppet brev. Det är om miljöhänsyn då. Man menar att om man byter från Lightning till USB-C så kommer elektronikskroten öka. För de gamla kablarna kommer inte funka och sådär. Och jag fattar inte den, Joel.
Det finns säkert några personer som har en Lightning-port som aldrig kommer byta sin iPhone och som, eller och när de väl måste byta sin iPhone så måste de också ha en ny kabel. Men alltså, ja visst. Men är det Apples plan att aldrig uppdatera Lightning-porten någonsin? För jag tänker, när man gör ett skifte så kommer ju den här problematiken oberoende på vad man byter till. Ja. Eller när man byter. Jag tänker, desto tidigare man byter, desto bättre. Då har det ju sålts ett mindre antal tillbehör. Så att, nej, alltså, jag förstår delvis vad de menar. Men det är ju inte ett legitimt argument på det sättet att jag, som jag ser det så blir ju problemet större desto längre det väntar.
Ja, och dessutom så har man ju i detta, det finns ju två delar då. För att Apples telefon har ju extremt bra andrahandsvärde. De går ju i arv. Alltså, de läggs ju inte... Apple-tillbehör och elektronik slängs ju bara när det är trasigt. Och annars går ju telefonen i arv, eller antingen inom familjen eller utanför familjen. Då följer de här kablarna med. Liksom. Jag menar, jag har ju så här, jag vet inte, jag fick spåra upp en 30-pin här nu av en anledning. Jag skulle ha igång någonting och testa. Alltså den här gamla liksom. Det var det som hade kvar det liksom, och kunde skicka den och så fick den användning. Jag menar, jag förstår överhuvudtaget argumentet. Och sen så ska man faktiskt helt ärligt säga att man har ju då inte levererat på det. Man har ju inte hittat då alternativ till, jag menar, varför har inte nya tangentbordet MagSafe åtminstone, och varför har inte AirPods Max induktionsladdning, varför släppt? Jag menar, det största problemet med AirPods Max är ju att den dräneras batteri, för den inte går i vila om man inte använder den här BH:n som följer med till den. Och den fattar inte riktigt när den är på ett stativ att den ska gå i vila då. Och tänk om man bara släppt ett stativ med induktionsladdning till den, så hade det ju varit väldigt, väldigt nice. Jag menar, hela produkten andas ju förakt mot miljön, om det nu är det handlar om.
Ja, och det är precis. Och hela Apples argument faller ju på de här tillbehören. Ja. För det Apple ofta säger är att det finns så många tillbehör som använder sig av Lightning-porten. Och det finns massa tillbehör som använder Lightning-porten. Det är konstiga IR-kameror och högtalare och andra sorters kameror. Det finns massa olika tillbehör som bara har en Lightning-port som helt enkelt inte kommer fungera om du inte har en Lightning-iPhone. Och det kan jag kanske delvis köpa. Men så är det ju inte med ett par hörlurar. Det finns inga tillbehör till den mer än själva laddningssladden.
Nej, det är visst.
Så att det hade ju varit väldigt enkelt för dem att använda USB-C från början. Och argumentet om att fast man har en redan Lightning-kabel som man kan ladda den med. Jo, fast Apple har ju redan MacBooks och iPads med USB-C också. Så att om man tror på den här ekosystemsgrejen om att Apple fans bara köper Apple-produkter, så har de väl rimligtvis redan en USB-C-laddare också.
Exakt, och dessutom är det så tokigt också, för att de, jag menar, det långt efter att de bara hade datorer som bara hade USB-C, så skickade man med USB-A-laddare och USB-A till Lightning-kontakter med telefonerna. Alltså, du vet, om man verkligen ville streamline-forma det, så hade man ju gjort det. Alltså, och även klocka, Apple Watch, är vi fortfarande USB-A. Alltså, det finns man tar fram, och det är så jättemycket nu. Det är liksom, även, du vet, man säljer vissa bolag och så säger det så här, ja, men det är jätteviktigt med miljön och så vidare, fast det får inte kosta något extra. Alltså, du vet, det får bara användas när det lönar sig. Och där någonstans hoppas jag att man skärper till sig. Sen är det så, här, så länge Apple inte löser reparationer på komponentnivå, mest genom att bara tillåta det, att andra gör det, så har man inget komma med i miljöargument. Så, och man ringer, varje gång man ringer Apple och säger att min telefon har vätskeskadad, så att man ringer backup på fotorna, så att jag måste verkligen ha igång det. De säger att det bara slänger, det går inte att göra någonting. Istället för bara säga, ja, men då skickar vi en lista på företag som reparerar på komponentnivå istället, så kommer de lösa din telefon. Det kommer säkert kosta lite, men ta det med ditt försäkringsbolag. Men de kommer kunna lösa den här telefonen ändå. Eller datorn.
Ja, nej, alltså varje gång Apple öppnar munnen och pratar om miljö så sitter jag och skrattar.
För att, ja, då ja. Gråter en pingvin med en sån läskeblask plast runt sig. Du vet, sån sexpacket där. Vi får väl se när det här förändras, och som sagt, det ska bli jättespännande att följa hur Apple kommer att reagera på detta. Antagligen med mycket, mycket arga mejl och kränkthet, så som det var när man åkte på svensk byråkrati när man ville bygga en Apple Store i Stockholm. Något om det här. OnePlus, denna saga som kom från ingenstans och skaffade sig ganska så genuin fanbase som stod i kö för att köpa telefonerna. Man nästan skulle kunna disrupta marknaden, om man får använda det ordet, där man då faktiskt tog fram väldigt billiga telefoner. Som sen i och för sig blev dyrare och dyrare, men ändå lyckades man liksom växa väldigt starkt i Europa. Men nu verkar ju den sagan vara till ända. Vilka är OnePlus egentligen?
Varumärke får man beskriva det som startades inom vad som kan beskrivas som världens största smartphone-tillverkare nu för tiden, BBK Electronics. Ett kinesiskt bolag som bland annat har varumärken som Oppo och Vivo. Och de fokuserade sig mycket på internethängande nördar till en början. De hade internetbaserade, egendrivna reklamkampanjer på egna forum genom att vara kontroversiella och genom att sticka ut. De hade produkter som specifikt var riktade till nördar för att de hade hög prestanda, men gjorde andra små kompromisser för att kosta mycket mindre. Och det riktade sig väldigt bra till åtminstone en väldigt ung målgrupp, skulle jag säga, som är just var intresserade av att spara lite pengar och ändå kunna skryta om prestandan. Och det var väl så det började.
Vad var det för kompromisser?
Ja, det var ju kompromisser i att skärmarna inte var så bra till en början. Designen var lite plastig, sådana saker. Men de satsade stenhårt verkligen på just prestanda och på de specifikationerna som folk på den tiden tyckte var intressanta. Utöver det så saknade man vissa funktioner och sådana saker som man tyckte inte behövdes. NFC hade de ju väldigt länge, inte alls till exempel.
Induktionsladdning drog ju...
Precis, just
det. Är ju väldigt få av dem som fortfarande har det. Men varje år tänkte jag, nu kommer det. Nej, det gjorde det inte. Man släppte ju en telefon i halvåret. Alltså det var ju en modell, det var ju väldigt tydligt fram tills 2018-17 när man faktiskt släppte en Pro av OnePlus 7 Pro, va?
Ja, och det blev väldigt snabbt väldigt förvirrande där. Just för deras halvårsschema blev väldigt konstigt när de introducerade Pro-modellen. De introducerade sig även
19, ska sägas.
Ja, 7T Pro lanserades sen på våren, och det var då vi insåg, eller åtminstone jag insåg, att fast det här blir jättekonstigt. Ja. För att den modellen var ju typ inget nytt med, och det är konstigt att lansera fyra modeller så tätt in på varandra, och ja. Ja, allting började bli lite konstigt där, och sen bara det fortsatte ut för.
Ja, just det, och sen kom ju 8 med 8 Pro, och sen så släppte man då 8T, men ingen 8T Pro. Och sen kom då 9 och 9 Pro, som ju kanske någonstans var den mest, igen då, logiska lanseringen. Fast däremellan så brakade det lite, för då hade man ju OnePlus Nord också som någonstans... Okej, men vi gör detta för att liksom vi behöver en telefon till marknaden som någonstans går tillbaka till, så lät det ju, som går tillbaka till grunden då, alltså en telefon som är helt okej, men som saknar rätt mycket då, och så är det billigare. Och detta var ju lite så här Carl Pace skötebarn, alltså den svenska CarPay som var med och då anses vara grundare till OnePlus. Och jag skulle podda med honom och det var mycket om och till och ställde sig in. Och sen så bara några veckor senare så fick man då att han var på väg bort då. Och, sen, och då trodde man kanske att det var för att han hade kanske missat eller misslyckats med lanseringen av Nord då. Men av allt att döma, om man får gissa lite, så var det precis tvärtom. För sen så börjar ju komma mycket billiga telefoner. Vi hade Nord N10, N100 och sådär. Alltså det var ju billiga telefoner. Och där någonstans började man väl bli som vilken mobiltillverkare som helst.
Ja, nu är man verkligen vilken mobiltillverkare som helst, minst sagt. På den europeiska marknaden så är man ju åtminstone så är man ju varumärket utåt för BBK Electronics, som jag sa. Nu under början av detta året så har man varit världens största mobiltillverkare, större än Samsung om man räknar ihop alla varumärken. Så ja, alltså man är ju ansiktet utåt för BBK Electronics längre och är inte riktigt man är inte det nischade varumärket som man är. Och det är därför jag tror att du låter lite bitter, Peter. Du har inte kvar ditt det här OnePlus som du vill att det ska vara. Sen vet jag inte rent kommersiellt om det är ett problem för BBK Electronics. Snarare så tror jag faktiskt att det är bra för BBK Electronics att ha förändrat OnePlus på detta sättet. För att man har valt att inte lansera så många andra varumärken i Europa. Möjligt. Vis med undantag för Realme då, men de är inte särskilt stora i Europa. Men
det är ju förvirrande, för att jag tror att få människor förstår skillnaden mellan Realme och Redmi.
Ja, det är väldigt förvirrande, men det är två helt olika företag, ja, helt
absolut.
Klart.
Jag men du, får jag låta bitter eller?
Ja, det får du göra.
Får jag vara ledsen över detta? Nej, men det är väl så. Och det var väl också så att OnePlus i grunden inte tjänar några pengar.
Ja.
Och det är ett problem i längden.
Det brukar ju vara ett problem i många företag. Ja.
Sen så var det ju ett inte luftslott, alltså så här att man låtsades vara mer än vad man gjorde, men modellerna var ju delvis luftslott. Vissa år man pratar ju liksom om det här skräddarsydda designen och så vidare och så vidare, och men i vissa år så var de ju, det var ju bara en annan färg som skilde jämfört med Oppo liksom.
Mm.
Och jag vet, jag stod, var det på ett Huawei-event, ja? Och då så var deras sån, jag tror Europa-chef faktiskt, i kines. Han bara, har du en Oppo liksom? Det var ingen sån. det var liksom ingen tvek där liksom så. Utan det här kärnerade telefonen liksom. Och sådär. Men är det den här jag tror att många var avundsjuka. Jag vet, vi var på ett Honor-event där någon gång också i Paris där. Och jag bara kände liksom hela det här, för Honor var ju det här liksom, det skulle ju vara Huawei's OnePlus, nästan så här ungdomligt, och man skulle ha sina fans och så vidare. Och så sa jag där när de skulle ha upp lite fans på scen då, och du vet, vad kändes så här, men de är ju, det här är ju folk som har blivit, du vet, rekryterade och bara står där, de var helt ointresserade av det liksom. Det var ju bara för att det skulle se ut som att faktiskt Honor hade en fanbase. Så,
ja, och det kan man ju säga att OnePlus skapade ju verkligen ett intresse om en sån här typ av målgrupp. Precis både hos Huawei men även hos Xiaomi. Xiaomi har också haft en liknande presentationer där de har tagit upp fans på scenen, som det finns folk som lever och dör för Xiaomi på något sätt. Och det kommer ju från den här kulturen som har startats av OnePlus. Och det är väl OnePlus, deras rykte och den historien som de kommer lämna efter sig. Men nu så är ju vad de gör just nu är ju att försöka tjäna pengar. Och det verkar som att det går rätt bra. För Nord-serien, hur mycket du än vill kritisera den, så säljer ju den mycket bättre än vad någon annan OnePlus-mobil har gjort. Så särskilt i USA, men även i Europa och stora delar av Asien. Indien till exempel är ett stort framgångsland för OnePlus. Och där är ju de här billigare mobilerna som kanske inte har råd att vara så coola som du vill att de ska vara, är ju ett framgångsrecept. Men helt klart så, de har ju tappat sin identitet och är inte riktigt lika intressanta av den anledningen längre.
Men OnePlus varumärket är nog fortsatt starkt. Alltså det vill säga att du vet när någon vuxen person så här, Ja, men jag fick en rekommendation av alltså, så, det, så långt ner som på OnePlus N10 liksom. Men den kostar ju knappt någonting. Ja, ah, men du vet, ja, men OnePlus, det är ju bra. Det har man hört liksom.
Ja, just
det. Det kommer nog hålla i sig länge. Så när jag säger fallet, uppgång och fall, så är det snarare så att när det kommer till den här entusiasttelefonen med den här skaran som köper en telefon, men å andra sidan är så jävla nöjd med den så de inte köper ny varje år. Den har haft en uppgång och är totalt fallerad nu. Men företaget OnePlus i Europa är fortsatt starkt. Är det så du vill kalibrera min verklighetsuppfattning?
Ja, det vill jag. Och än en gång så vill jag påpeka att OnePlus i nuläget är det starka varumärket för BBK Electronics utåt i västvärlden. Och jag tror inte vi ska underskatta hur mycket det företaget kan göra. Och om de vill använda sig av OnePlus för det, så tror jag att OnePlus kan vara fortsatt ännu starkare.
Man ska inte underskatta bolag som har starka varumärken. Håller med. Men vad händer nu då? För att nu så är ju bolag integrerade. Och alltså utvecklingsdivisionerna är väl helt integrerade. De finns inte separata längre. Och man börjar väl harmonisera sina operativsystem. Inte att blanda ihop med Huawei Harmony operativsystem.
Just det.
Utan man vad heter det? Color OS, eller vad är det Oppo heter?
Precis, Color OS, ja. Sånt bra.
Och det kan vi väl anta att det kommer att gälla, eller?
Ja. Det är inte säkert att det heter det, men det är ju den mjukvaran åtminstone som kommer att gälla här i Europa också. Och det är inte så konstigt, som sagt.
Kan jag få något negativt nu då? Alltså, kan vi hitta något negativt i detta på något sätt? Jag vill höra vinkel. Jag vill ändå få syra.
Alltså, ja. Det tråkiga med detta tror jag är, som sagt, att vi tappar ett företag som vill göra någonting speciellt och som sticker ut från de här andra kinesiska tillverkarna. För att även om BBK Electronics är ett separat bolag i Kina som är jättestort och jättestarkt, så är ju många av de här kinesiska telefonerna från Xiaomi till exempel och BBK Electronics, som är ju väldigt lika varandra. Och vi tappar ett företag som vill göra något särskilt, som vill göra någonting annorlunda. Sen kanske de inte alltid lyckades med det. Men de hade ändå driv att göra någonting annorlunda. Och de vibbarna får inte jag från Oppo / BBK Electronics, de varumärken. Och det tror jag är synd, för att som jag säger så tror jag att OnePlus har haft en betydelse för smartphonebranschen. Inte bara av tekniska skäl, men även av marknadsföringsskäl och av ett intresse av att till exempel rikta sig mot teknikentusiaster. Och det tycker jag det är synd att vi blir av med ett varumärke som har det fokuset på oss nördar också.
Med ett Huawei som är extremt skadeskjutet, eller lever de ens när det kommer
till det är oklart. Alltså jag såg några dödsryck från dem häromdagen när jag pratade med dem, men nej, de verkar nästan döda.
Just, och då ska jag stryka under mobildivisionen. Just, jag håller på att testa deras senaste MateBook Pro. Den är ju en fantastiskt bärbar dator. Alltså. Fin är den.
Ja, kan jag tänka mig. Jag ska testa deras MateView 28-bildskärm här snart.
Just det.
Den verkar så snygg.
Ja, visst. Det är ju den Apple-skärmen som Apple hade gjort, så att säga.
Precis.
Och Xiaomi har ju åkt på det nu med det man kan branschen kallar spionmjukvara. Visserligen inaktiverad i Europa, men ändå där. Så det kommer nog bli många smälla på dem här nu framöver. Är det OnePlus kvar nu som inte liksom är involverade i den här kinesiska skräcken? Kan det till och med vara så att folk ser dem lite som DJI, inte ens riktigt ens medvetna att det är ett kinesiskt?
Ja, precis. Alltså, det ska ju alltid noteras att det finns ju inga liksom, privata bolag i Kina. Utan alla är ju under styret av kommunistpartiet. Det ska man ju alltid komma ihåg. Så att tro att de är inte inkluderade under staten på något sätt, det så är det ju inte. Men om du pratar om hur man uppfattar dem, så kanske du har rätt i det. Att, ja, visst, man, jag tror OnePlus har lyckats väl med att framstå som ett väldigt västerländskt varumärke. Och det har de en stark styrka med, särskilt i Europa.
Och med de bevingade orden, särskilt då att jag hade rätt, en sak i alla fall, så avslutar vi den här fredagspodden. Stort tack, Joel Oskarsson, för att du ville vara med även denna fredag.
Alltid roligt att prata med dig, Peter.
Ja, härligt. Kanske till och med någon till som lyssnar, inte bara jag. Vill man ha mer av Joel Oscarsson så gör ni rätt i att kolla in till exempel de senaste, vi inte ens pratat om, senaste Samsung Flip och vad heter det andra?
Fold.
Fold, inte flopp.
yeah.
På surfa.se då har du recenserat dem. Man kan lyssna på dig i Techbubbel i alla poddspelare. Och man kan också ta del av lite mer hårdvara skärmen där. Du testar kanske Nordic Hardware. Eller vad?
Precis, nordichardware.se skriver om datorer och gaming.
Just det. Datorer och gaming brukar ha mycket med varandra att göra, så att säga. Jag ska faktiskt själv bygga en gamingdator här nu i helgen. Med mitt, jag har haft ett Nvidia 2080 Ti liggandes här länge.
Fint.
Tänker jag ska hedra alla de som inte har fått tag på ett sånt för ett normalt pris genom att bygga ihop min dator här nu.
Det vore lite skamligt att ha ett fint grafikkort och inte använda det nu.
Ja, exakt. Och sen så ska jag spela World of Warcraft Classic hela helgen.
Trevligt.
Så med det så tackar vi för visat intresse. Ni vet ju var ni hittar oss. Och vill ni ha några åsikter eller kommentarer på det här inlägget så går ni till teknikveckan.se. Vi gärna Patreon så vi kan upprätthålla den här takten där vi faktiskt försöker släppa ett nytt avsnitt varje vardag. Och på måndag, ja men då mina vänner, nu ska vi prata om mitt favoritämne. Hur man hatar på Staffanstorps kommun. Ha det gott, så hörs vi, syns vi. Hej!
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.